Du lyssnar på Tolkning pågår. Och idag är det jag, Ida Vrenan, som tolkar tills torkar. Det kanske vi kommer göra. Torka tårar, för det är faktiskt det som texten också handlar mycket om, att torka. Men vi ska tolka tillsammans med
Marie Wetterlin heter jag, församlingspedagog.
Och vi är kollegor här i Sankt Peters kyrka i Malmö.
Ja, det stämmer.
Yes. Vi ska samtala utifrån evangelietexten för andra söndagen i fastan. Temat är den kämpande tron. Det är en ganska lång text här från Lukas evangeliet. Vill du läsa den texten?
Det kan jag göra. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, så kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan så sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men nu hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden medan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar, från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kussas. Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar.
Tack. En oerhört stark text.
Ja, absolut.
Jag har så här en första bara fundering. En fundering som vi inte alls kan veta svaret på, men vi kan fantisera kring. Mm. Och det är den här kvinnan som ju inte nämns i namn. Men hon, det står att hon tvättade hans fötter med sina tårar. Men vad säger hennes tårar i den här berättelsen? Är det gråt? Och varför gråter hon? Eller vad berättar tårarna? Om du får fantisera, vad tänker du då?
Så där, direkt så tänker jag på att det liv hon lever, att hon inte vill vara kvar i det livet. Hon vill någonting annat. Och därför så kommer tårarna. Så tänker jag att det kanske inte är så att hon är hysteriskt ledsen så tårarna sprutar eller arg eller så. Jag tänker att det har runnit över, att hon vill någonting annat. Hon kämpar med sitt liv och vill något annat. Hon vill inte att människor ska se på henne så som hon känner att folk ser mig.
Mm. Så någon form av kanske befrielsetårar?
Ja,
ja.
Tänker jag sådär direkt, ja. Spontant.
Ja.
Vad tänker du?
Ja. Ja, men jag tror jag är inne lite på samma sak. Alltså jag hoppas att det är det i alla fall. För på något sätt så känner jag att den här kvinnan behöver upprättelse. Och det får hon, hon får upprättelse. Men hon behöver det också, hur andra ser på henne. Och det är så den här texten är så typiskt mänskligt liksom. Och det här, och om vi ser också till manligt och kvinnligt. Och bara att det står, nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Mm. Det väcker ju så otroligt mycket fantasier i oss.
Mm.
Jag tror att många, mig inkluderat, tänker, ja, var hon då någon form av prostituerad? Eller vad handlar det om liksom? Mm. Men hur, precis, just det här, hur såg folk på henne egentligen? Eller som du sa, hur hon kände att folk såg på henne. Och att på något sätt, att hon får möta Jesus där. Tänker jag också att det blir, men någon form av, bara att hon får göra detta blir någon form av upprättelse eller befrielse, och då kommer tårarna.
Jag tänker att hon är väldigt modig.
Oerhört modig.
Som bara liksom går in där i ett hus, de har middag.
Mm.
Det kanske inte så att vi skulle göra det idag. Att jag har ett ärende, jag skulle vilja träffa någon jättegärna.
Mm.
Och bara liksom knacka på, nu kommer jag. Det gör ju inte vi.
Nej.
Men det gjorde hon.
Ja. Precis. Och hon
bara har haft mod. Och jag tänker att temat för söndagen, kämpande tro. Att liksom verkligen kämpa. Hon vill åt någonting.
Mm.
Och hon kämpar för att och blir modig i det.
Mm, väldigt modig. För hon, alltså när hon fick veta att han låg till bords, kom hon dit och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vet hans fötter. Hon bara gör det.
Ja.
Hon väntar inte på att få tillåtelse.
Nej.
Utan hon bara gör det. Och Jesus också tillåter henne att göra det.
Mm.
Ser han hennes mod där kanske då? Eller längtan?
Det får man hoppas.
Ja.
Att han har andra ögon än vad vi har.
Ja.
Mm.
Och det har han ju. I den här texten visar ju det.
Ja.
Väldigt mycket.
Mm.
Ja. Vad, liksom, vad känner du för den här texten? För den är ju väldigt speciell. Eller väldigt speciell, det är min, men det är ju något, jag känner att det är något särskilt med den här texten. Men vad har du för känsla kring den här berättelsen?
Det är svåra texter tycker jag. Många av de här texterna vi läser så vill man ju liksom översätta hur ser det ut i mitt liv. Och hur förhåller jag mig till detta? Och jag vet faktiskt inte. Jag kan inte säga så rakt av. Jag tänkte det här när jag läste den. Modet som hon hade. Och är det liksom logiskt? Vad kämpar vi när vi kämpar vår tro? Vad kämpar vi? Och hur kämpar vi?
Mm. Ja, intressant när du säger det också. Det här modet. För att, och jag tänker också så här, vad, det här arvet som vi har efter den här händelsen. Här får hon komma in där, eller hon går in där. Och hon bara går rakt fram till Jesus och gör detta. Hon bryter alla normer för vad hon kanske egentligen får göra. Så tolkar jag det i alla fall. För att också de runt omkring, de ifrågasätter ju. Och Jesus bryter ju också normer här. Och då tänker jag ibland, om det hade hänt i vår kyrka här nu, någon hade klivit in och gått emot allt, var mitt i en högmässa och gått emot de här normerna som faktiskt finns under vår högmässa, hade vi varit lika tillåtande då som Jesus här? Hade vi avbrutit liksom det vi har hållit på med för att möta den här personen? Ja.
Det är ju faktiskt en intressant fråga. För man tänker, man har en gudstjänst och så plötsligt man ställer sig upp såhär, hallå, jag undrar över detta och jag skulle vilja lägga till detta, så här har jag tänkt. Vad hade hänt då hos oss?
Ja, eller hur?
Och sen tänker jag också på den här texten, för man säger liksom att den som har mycket stor förlåtelse är stor kärlek. Att man har gjort någonting som är stort, så får man också en stor förlåtelse. Och det tar ju också liten synd, liten förlåtelse. Eller man har lite att förlåta då. Det här med rättvisa tar ju farisén upp också. Och jag tänker att många gånger i vårt liv så handlar det mycket om, är det rättvist? Och Jesus, han tar emot henne som synderska, som inte var kanske okej i samhällsstrukturerna där. Men också att det här med rättvisefrågan, att lyfta upp den. Och man tänker, är det verkligen rättvist? Och vänder allting, eller sätter allting på sin kant, gör ju Jesus.
Och precis, och när han gör det så blir det till befrielse.
Ja.
Jag tänker för alla här, man kan tänka, åh, nu satte han den här, vad heter han nu då, Simon, på prov. Men, eller sätter dit honom lite. Mm. Men jag tänker att det blir till befrielse även för honom.
Ja.
Ja. Det är ganska, ja, för mig blir det i alla fall till befrielse, det här att han sätter allting på sin kant. Ja. Alltså att det är liksom, ja. Och jag fastnade också vid det. Den som fått lite förlåtet visar liten kärlek. Det. Alltså jag tänker också, jag fastnar också vid det. Tänker att det är väldigt mänskligt med ju.
Ja, väldigt.
Ja.
Och då, det mänskliga är ju också att man försöker kanske leva så rätt och riktigt som möjligt. Och så skulle inte det vara något positivt i Jesus ögon. Men så är det ju inte. Mm. Utan det är ju att vi har ju, det är ju helt fantastiskt egentligen. Att ångrar man sig så förlåter. Får vi förlåtelse även om det är stora saker ibland.
Ja, precis. För det lämnar ju den öppenheten. Att det visar, även vi tycker det här kan ju aldrig förlåtas. Eller det som jag har gjort. Ja, fast Jesus säger ju det här. Alltså, nej, men har du fått lite förlåtelse så visar du lite kärlek. Men ös på med förlåtelsen. Alltså då, vad det ger till oss och till andra. Och likadant med, tänker jag, om vi ser till våra liv, så det är ju, vi ser ju detta hela tiden, om hur vi är uppvuxna. Lever du i en familj där det är ett förlåtande klimat, ja, men då är det lättare att förlåta andra och känna kärlek till sig själv och till andra. Men det kan ju också handla om det, att hur vi lever. Lever jag i ett klimat där det är väldigt dömande och jag blir inte förlåten för mina misstag, eller jag får inte lov att göra misstag, då blir
det blir mycket mer befriande om man vågar man också göra saker, eller hur?
Ja.
Och jag tänker att hela vårt evangelium står för att vi ska våga att göra goda saker, att göra att leva livet fullt ut.
Precis, och då blir ju den här texten väldigt, utifrån det perspektivet blir den här texten väldigt, den stärker ju det väldigt mycket. Hon får leva sitt liv fullt ut. Jesus säger till henne liksom, din tro har hjälpt dig gå i frid. Det tycker jag är oerhört starkt också med tanke på inledningen. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. Folk såg på henne på ett visst sätt. Och han lyfte liksom upp hennes tro. Och så ser man till då för skriftlärda och alla andra som har ansvar för bönen och allt vad det nu kan vara. Nej, men hon då, som vi får någon form av inblick i här, är någon som folk ser ner på. Det är hennes tro som bär. Och det är hennes tro som hjälper liksom. Och det är hennes tro som sätts i handling. Ja, och det tänker jag vi kan lära oss mycket som kyrka.
Absolut.
Ja,
absolut.
En annan sak jag tänkte på i den här texten. Är det ett... Nu, det är 8 mars när vi sitter här och pratar.
Ja.
Internationella kvinnodagen. Den här texten, är det en dåtida feministisk manifestation? För den har ju också direkt efter detta som har hänt. Jesus lyfter upp den här personen att hon ens finns med. Nu är det synd att hon inte är namngiven, tycker jag. Det hade varit ännu bättre. Men sen kommer ju alla de här andra kvinnorna som faktiskt är namngivna. Och nu ska vi se här. De gick också med honom. Alltså lärjungar också ju. Och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Det här är ju kvinnor som försörjde Jesus. Och som troligtvis då hade en hel del pengar. Och som troligtvis då också hade en hel del makt. Det är ju också... Så jag tänker att det här kommer i direkt efter den här händelsen. Är det kanske en 2000 år gammal feministisk manifestation?
Ja, mina tankar gick också dit direkt eftersom vi är i den tiden då. Och vi såg en film om kvinnlig rösträtt. Och de stred i Storbritannien igår. De stred inte igår. Nej. De såg filmen igår. Att de stred en film som sitter faktiskt i mitt hjärta idag. Och att ibland måste man offra sig för det som kan komma sen. Och jag tänker att de räknas inte, men kanske de kände sig att de kvinnorna, att de kände sig att de var viktiga där och kunde faktiskt bidra. Jag tänker hela vår kyrka bygger ju på det. Alla kan ju inte stå och predika, utan vi är ju många som gör kyrka, som bidrar till att människor kan komma till tro på olika sätt. Genom att bidra med sina händer eller sin kamp eller sina pengar eller att koka kaffe eller vad det kan vara för någonting. Så visst, det fanns kvinnor runt Jesus.
Precis, och här får vi ju verkligen ett bevis på det. Och här är de namngivna. Och här står det att de också vandrade tillsammans. Och hjälpte med sina tillgångar.
Ja.
Så vi
delade livet tillsammans. Kan man tänka också
på andra tillsammans? Ja, eller hur? Ja, precis. För jag tänker också att ibland då, när jag läser den här texten, att jag säger ju också ofta att till exempel om man läser texten om bröd undret, när det står att 5000 män blev mättade. Ja, men troligtvis var det minst lika många kvinnor som massa barn, men för kvinnorna inte räknades. Men ibland kan jag känna när det står så här, då så tänker man att då hade de här kvinnorna väldigt mycket inflytande. Ja, och de var att räkna med. Vi kan inte bara räkna bort dem, utan de var verkligen att räkna med. Ja.
Jag tror det var mycket kraft i det.
Oerhört. Ja. Men någonstans så har det under de här tusentals åren också, de har försvunnit lite, kan man väl säga. Men lyfts fram nu igen, tycker jag. Mycket fokus. Men jag ser mycket både andra poddar, med teologiska poddar och samtalsgrupper, studiecirklar, tema, alltså att just de här bibliska kvinnorna, att de lyfts mer, man vill lyfta fram dem mer. Även Maria, Jesu mamma, tycker jag att man på senare tid vill liksom lyfta fram på ett annat sätt. Hon var inte bara Herrens moder, hon var så mycket mer.
Nej. Jag tänker att vi ibland, rent historiskt, har man tänkt att kvinnorna är liksom en dekoration eller att bara stå bakom någon. Men både de filmer som har gått upp på våra biografer och just det, att du lyfter fram kvinnorna i Bibeln, att man har fått ta mer plats.
Ja, men precis.
Och
precis.
Ska ta mer plats.
Ja.
För vi är ju jämlika.
Ja.
Vi skapar båda könen.
Ja, precis. Och den här texten visar ju verkligen det, att kvinnor, vi har tagit plats. Vi har varit att räkna med. Vi har, när vi har känt att saker har begränsat oss, så har vi gjort någonting åt det. Liksom. Som den här kvinnan. Hon kliver in där. Bryter de här normerna. Oerhört befriande, tycker jag. Faktiskt. Men finns det någonting problematiskt i den här texten, tycker du?
Menar du då, tänker du?
Någonting som skaver.
Det skaver.
Jag kan inte riktigt. Jag, Jag ser inte det själv i mig faktiskt. För vissa texter som vi läser ska vi ju att, åh, varför säger han så här? Vad menar han med det här? Men jag tycker att, och jag har en liten analys, nu tar jag bara frågan, att jag tror att den här texten skaver inte i mig för att den är så mänsklig. Det är misstänksamhet, missunnsamhet mot den här kvinnan. Det handlar också om tillit och kärlek. Att bli tillrättavisad. Att också, jag känner också en hel del med Simon här som blir tillrättavisad. Och där kan man känna också den här skammen eller skulden man kan känna efteråt. Och, ja, men den har så mycket mänskligt på något sätt. Och samtidigt så är den så gudomlig. Alltså Jesus, hur han handlar här, det ska väl till ändå en gud som finner sig i den här situationen och bara säger de här sakerna och gör det som han gör.
Men jag tänkte när jag läste den att just att han är hemma hos en farisee och äter. Ja. Att de umgås fastän de står liksom... Ibland så vill fariseerna sätta dit Jesus och ställer liksom frågor. Och sen så i det här huset då kommer hon in som är objuden gäst. Och hon måste ju verkligen ha vetat att hur fariseerna, den här mannen Simon såg på henne. Så det är ju att man nästan skulle vilja vara med. Man skulle vilja vara där. Stå vid sidan och se detta.
Ja.
Ja. Hur? Och sen liksom alla de känslorna som du lyfter fram.
Ja.
Att, ja.
Säkert avundsjukan är, va?
Det är lite med det här med rättvisa. Vad är rättvisa?
Ja, precis. Precis. Ja. Ja.
Det är liksom, tänker jag, temat är ju kämpande tron, att det är full tillit emellanåt till sin tro, och sen så är det också ett kämpande.
Precis, för vem kämpar här? Alla kämpar kanske då. Hon, fast hon är ju den som har, hon har ju starkast tro här. Så hon kanske inte kämpar, hon kämpar i sitt liv. Eller är det vi som får kämpa? Ja, det är intressant. Lite oväntat kanske att just den här texten är med den här dagen på det här temat ändå.
Ja.
Men hon har säkert kämpat i sin tro.
Ja, det tror jag också.
Ja, och man ser just till tron. Jesus säger din tro har hjälpt dig. Frågan är om hon överhuvudtaget... Hon hade säkert en stark tro, det ser vi ju här. Men om det var någonting jag kan tänka mig, kanske mina fördomar också, om hur man såg på dåtidens kvinnor, men särskilt i den, utifrån det som vi får reda på henne i den här, hur hon såg som att, men du var inte en värdig religiös person.
Nej,
är du en som kan bära tron? Nej. Alltså du är någon i ett annat skikt. Såklart att hon kämpar säkert där med sin tro. Och hon är den som är så självklar i sin tro i det här.
Och Jesus lyfter fram som ett bra exempel. Att hon har tillit.
Ja.
Men det är ju verkligen en text som vi kan ta till oss idag och fundera kring.
Ja.
Vad kan det här betyda för oss?
Ja.
Vad ligger... den episoden för 2000 år sedan, men den kanske finns här och nu.
Ja, tror jag.
Och hur bemöter vi det?
Ja.
Och hur bemöter man sig själv?
Jättebra frågor att bara så här inte besvara, utan stanna vid. Och så att avsluta samtalet med de frågorna. Så det får, de får liksom klinga vidare till alla som lyssnar och till oss själva.
Absolut.
Tack så mycket, Marie.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.